Idag är ingen mindre än simmerskan. Ja, hon har faktiskt fått 72 internationella medaljer och det har jag aldrig fått, kan jag säga. Och kommer aldrig att få. 2 OS-silver, 1 OS-brons och faktiskt VM-guld. Fan, man börjar bli lite sotis här. Du har skrivit 2 böcker och du har kommit 3 i Mästarnas mästare. Gud, kärt barn har många namn. Välkommen hit, Therese Alshammar.
Tack så mycket.
Herregud, Therese, 72 internationella medaljer. Hur lyckas man?
Ja, man tränar länge och mycket. Och hitta det man gillar. Framförallt det. Liksom, man börjar inte med sin idrott för att man vill vinna medaljer oftast. Utan jag började simma när jag var liten för att jag gillade att vara i vattnet. Och blev sedd och hade bra tränare och ledare. Och sen framförallt nästan alla mina kompisar i simningen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Du, Therese, innan vi kommer in på hela karriären och allt det där, berätta lite om din uppväxt.
Jag är uppvuxen i Sundbyberg, en förort Stockholm, med en mamma som simmade själv. Så hon simmade OS i München 72 och simmade final, så hon var liksom en duktig simmerska. Min pappa är hantverkare och jag har 2 yngre syrror. Och jag tror att framförallt min pappas generella mål för mig var att när man växte upp att man skulle, han gillade liksom lagidrott och sport för att det var gemenskap. Och min mamma gillade nog sport för att hon hade varit framgångsrik i simning. Så jag är ganska säker på att de hade olika mål men hade gemensamt bestämt sig för att jag och mina systrar skulle hålla på med sport. Jag tror också min pappa 3 döttrar. Skönt att inte se dem ute på kvällarna så mycket, att de är upptagna med andra saker. Så att mina föräldrar var väldigt involverade. Skjutsa mig till och från och jag gick på extremt mycket olika idrotter tills jag var typ 10-11. Och då fick jag välja vad jag ville fortsätta med mer för att alla idrotter började kräva mer tid. Så när jag var 10-11 år så valde jag simning för jag tyckte att jag hade roligast kompisar där.
Och dina syrror, vad valde du?
Och mina syrror valde också simning och basket. Och höll på med bägge ganska länge. Men sen när de bägge kom typ ja, den åldern de flesta slutade när man blir typ 13-14, då slutade de bägge med simning och sen höll de på med basket ett tag till bägge två.
Hur gick det för dem?
Nej, men de hade nog liksom mycket glädje av det och min yngre syra höll på mycket med dans och gick dansgymnasium, men ingen av dem blev elitidrottare på det sättet som jag blev. Men jag tror kanske också att vi hade det här arvet av att min mamma hade varit på OS och att jag då satsade på simning och jag var ingen talang som ung och jag var inte alls speciellt bra när jag var liten, vilket jag tror är kanske grunden till att jag höll på så länge. Men jag tror för mina systrar så var det nog väldigt mycket simning. Och de åkte med varenda helg i simhallen. Och så att jag tror att de var lite trötta på det innan de ens hade börjat sin egen resa i simningen.
Jag menar, jag vet som elitidrottare, det är helt fascinerande. Man simmar ju eller man spelar basket eller vad man än gör. Så tar det ju väldigt många timmar i veckan. Mm. Men i ditt fall, hur mycket tränade du och från vilken ålder började du köra riktigt stenhårt?
Ja, men jag hade tur att ha en ganska duktig ungdomstränare. Från början då när jag växte upp i Sundbyberg så var jag i Sundbybergs simklubb. Sen bytte jag klubb ganska ofta för att min mamma var rätt målmedveten om man ska underdriva det hela. Så fort jag inte tyckte det var roligt eller ville sluta simma så bytte hon miljö på mig. Så när jag var 13 då hade jag varit i 5 olika simklubbar.
Åh, herregud.
Ja, så då förstår man att det ligger liksom ett ganska stort arbete från mina föräldrars sida bakom till att få mig att fortsätta trivas och hitta bra tränare. Och då när jag var 13 kom jag till en klubb som heter Järfälla, och det hade varit ett jätteduktigt ungdomsgäng. Och där fick jag liksom jätterolig gemenskap, kompisar och bra tränare som var väldigt måna om att skynda långsamt. Så att det inte skulle vara, alltså vi började med morgonträningar och man tränade ganska mycket. Kanske simma 6-7 pass i veckan. Men inte att det var så här, kasta på allt man kan. Utan min tränare är väldigt mån om att vi ska ta ett steg i taget och spara lite. Man vill hela tiden kunna addera någonting så att man inte bränner ut sig.
Smart.
Och, ja, jättebra. Och den alltså, guidningen och de råden, de är ovärdeliga. Och det är något som jag är jättetacksam för idag. Så att jag tränade ju mycket. Man spenderade liksom nästan varje dag efter skolan i simhallen. Och då kanske 2 dagar innan skolan på morgonträning i simhallen. Men jag ska inte säga att jag är någon sån här mängd. Jag har inte gjort för mycket utan varit mer noggrann med teknik. Och att det ska vara roligt och simmat liksom, ja, ofta men kort.
Det känns ju ändå som att om du hade varit ryska att det hade varit 3 timmar på morgonen och 4 timmar på eftermiddagen.
Garanterat.
Mm. Det känns inte som att du har slitit ut din kropp.
Nej.
Och sen är väl simning kanske mer behagligt för kroppen. Man blir inte lika...
Nej, simning är så skonsamt. Och anledningen till att man kan ligga i så många timmar per vecka, det är ju för att det inte är liksom några hårda stötar och slag. Det är liksom väldigt låg skaderisk. Och man jobbar med liksom hela kroppen med mest hjärta, lungor och... Ja, och för barn så är det ju en väldigt så här bra, skonsam idrott.
Man jobbar med lungor och hjärta. Det verkar som att det inte finns någon bättre.
Nej, nej, men det är en väldigt, väldigt bra träningsform.
Men jag tycker att det är så tråkigt. Alltså, det är därför jag kan säga att simningen, jag tittade lite i somras nu. Jag är så fascinerad när de kör den här fjärrsimningen och nu när liksom kroppen går lite som vågor fram. Jag bara, men hur gör de? Och hur fort det går. Mm. För det går ju väldigt fort. Uh-huh. Och då kan jag tänka mig även när man ser från tvs håll, eller när man tittar på det som... tittare, att det ser långsammare ut än om man är där i verkligheten.
Ja, speciellt om man skulle, nu alla är lika bra så det ser så himla snabbt ut. Att alla, men om man skulle sätta någon som är normal begåvad bredvid någon av de här i världsliten så ser man ju hur snabbt det är i verkligheten.
Ja, såklart, för alla är ju supersnabba.
Ja, nej, men man får ju, det är ju, men jag tror att om du vill lära simma så ska man vara bra på att få olika övningar och tips. Och man kan ha ganska mycket redskap för att göra simningen roligare. För jag tycker ju liksom, jag förstår att det kan upplevas monotont och ganska enformigt. Men när man är under vattnet får man ju... Du vet när man badar med barnen, det har du gjort, eller hur? Om man dyker ner och så här, hör det här ljudet som bubblar, brusar. Och man känner sig lite tyngdlös. Och det är den känslan man ska försöka leka fram. Och så kan man ha fener. Man kan ha olika så här, paddlar. Och så kan man göra massa olika övningar. Så blir simningen inte så tråkig som du,
nej,
du tror
nej,
att den är.
Jag, alltså grejen är så här. Jag fattar att... Jag förstår att varje grej har sin egen bubbla.
Mm.
Och när man inte förstår bubblan, då förstår man inte hela grejen.
Mm.
Och när du går in och berättar hur man ska tänka och också så här, om man blir bättre på någonting och ser man sig själv som värdelös och någonting som i simning då. Jag tycker det är så tråkigt efter 25 meter. Jag bara, men jag orkar inte längre på riktigt. Men om man kan hitta ett sätt och som du säger och ser med helt andra ögon, då kanske man också skulle uppskatta det på något sätt.
Ja.
Men vad skulle du ge för typ 3 bra tips till någon som inte gillar att simma?
Ja, men om man då, okay, egentligen skulle första tips vara så här, hitta en bra lärare som gör det roligt för dig. För det är mycket det att man kan lära sig, det blir kul. Men om man ska ha 3 tips som man inte, om man vill lära sig simma, då skulle jag ha, köp fener, jobba på den här streamlinen, att ligga så här lång och smal och utsträckt och bara försöka hitta... Ja, du kallar det vågrörelse, men liksom en sån här guppande och hur man känner hur man rör sig med vattnet. Så fener på, öva streamline och sen ja, men bara försöka hitta den här känslan. När vi simmar så tror man att man flyttar vatten. Men det som händer är att man flyttar sig själv fram i vattnet. Så då kan man leka med så här, hur får jag tag i någonting och kan flytta mig fram.
Skulle du säga att det är som att åka skidor ungefär?
Ja, men,
man känner sig fri på något
precis,
sätt.
Man känner sig väldigt fri. Ja. Om man, jag har inte hittat det där glidet i skidor så jag bara, nej, inte för mig. Men, jo, men lite som att när allting sitter och man hittar liksom, tryck och skär. Det är väl det. Att, kan man hitta greppet i det här luriga elementet vattnet som rör sig hela tiden. Då är det en fantastisk känsla. Så här, vatten är ju en annan dimension för väldigt många är rädda för vatten. Har man inte lärt sig simma som barn eller varit mycket i vatten så är man rädd. Och spänner man sig i vattnet så sjunker man. Så det blir som en dubbel negativ effekt. Att man kommer in i den här otrygga miljön och man ska försöka göra någonting som man kanske både obekväm att vara i badet eller badbyxa. Och sen så ska man försöka slappna av för att flyta. Och så är man rädd. Då blir allt man gör att spänna sig och gå liksom hela biten förlorad, tyvärr.
Och så här är det med allting här i livet.
Ja.
Gå tillbaka till din familj då. Känner du att du har blivit pushad på rätt sätt hemifrån? Eller kunde du ibland känna att din mamma var lite för mycket på?
Svår balansgång att avgöra. Jag tror, alltså, jag har ju dels bara haft min resa svänget att jämföra med. Och jag, när jag fick barn, var det här ännu större så här, frågor som väcktes i mig. Så här, hur ska man göra? Och när vår son, jag tänkte när min första son föddes, tänkte jag, ja, men han ska inte gå i simning för det är kanske för nära vad jag håller på med. Så satt han i simhopp. Och då tyckte han att det var så tråkigt. Han såg och frös och han bara, nej, det var inte kul. Och då ringde jag min pappa och bara, hur gjorde ni för att få mig att fortsätta? För de ville sluta hela tiden, barn. Och framförallt så ville de aldrig lämna det de gör just nu i stunden. Och jag vet att jag har varit ganska hårt liksom, drillad eller mutad. Eller, alltså, mina föräldrar ville verkligen att jag skulle fortsätta. Och då sa min pappa att ja, vi hade så här, vi sa kortsiktiga mutor. Eller liksom så här, vi gör det här nu och sen får du välja något kul efter aktiviteten. Och om du fortsätter till sommaren så får du det här. Alltså det var sådana saker för att få mig att komma över de här pucklarna eller hindren som alltid uppstår. Och jag ska ärligt säga att jag gjort ganska likt med min son faktiskt. För jag tror barn är fantastiska på det sättet att de vill vara här och nu, närvarande. Så när jag säger så här, nu ska vi sluta bygga Lego och gå och simma. Då vill de självklart inte gå. För de tycker att Lego-bygget just nu är mycket roligare. Och det tror jag blir en paradox för oss vuxna att förstå att vi måste tänka. Alltså barn har ingen konsekvenstänk. Så vi måste tänka för dem. Och man ser så himla mycket statistik på att barn som idrottar. Alltså 10 år i snittåldern i Sverige får sluta med idrott. Och har man idrottat tills man är 16 år. I någon slags form. Så är chansen att man har aktivitet och fysisk rörelse för livet mycket, mycket större. Och det tänker jag är den största vinningen. Och det var det min pappa framförallt ville för mig och mina systrar. Att vi skulle ha med oss goda vanor för livet.
Och det där är så sant. Och det tänker jag också så här. När, det säger jag också till mina barn som är lite lata med just sport. Inte Hugo, min mellanson. Men han håller på med sport hela tiden. Och jag höll på med sport hela tiden. Jag spelade handboll, det var friidrott och det var... Ja, men man testade på alla möjliga sporter och jag har alltid varit aktiv.
Mm.
Och jag har igen det så mycket idag, även om man inte är elitidrottare. Nej. Jag har byggt musklerna när jag var barn. Mm. De kommer igen. Mm. Jag ser på vänner som tränar jättehårt idag. Men som fortfarande inte har byggt upp den här muskelmassan sedan de var barn. Nej. Och det spelar ingen roll. Och slutar de sporta lite så blir de... Nu ska jag inte säga det i min egen podd, men det, man märker det på kroppen. Och den är liksom slö på något sätt.
Mm.
Medan för mig, jag kan vara slö i vuxen ålder, men så tar jag upp någonting. Och så har min kropp ett muskelminne som mina nära vänner inte har. Så att det där med idrott, är, jag skulle säga in med mer idrottstimmar i skolan.
Mm,
till exempel.
Det hade varit fantastiskt.
Och så vissa föräldrar har inte råd att skicka sina barn på idrott. Och jag tycker också så här... Den endorfinen kroppen får och man blir lyckligare av att röra på sig och så vidare. Så sätter man in en extra mattetimme, en extra svenska timme. Ja, då är det bättre att sätta in sporttimmar. Ja. Det är min personliga åsikt.
Ja, min med. Jag är helt med i det där. Jag tror att det är en väldigt så här, demokratisk sätt att lösa att alla får idrott. Jag jobbar med ett projekt, vi har skolsim. Så vi försöker lära barn att simma på skoltid. För dels finns det mer tillgång till, sim, alltså till simhallar, dagtid. Och sen så blir det också att alla får plats. För att det är både en ekonomisk fråga och sen kan det vara en social fråga. Att man kanske inte går i traditionellt i simskola med sin familj. Eller föräldrar inte gillar att simma så då tar de såklart inte sina barn till simhallen.
Nej, för föräldrarna kan inte ens simma.
Nej, precis.
Det är socioekonomiskt också.
Det är en jättestor utmaning. Ja.
Och speciellt skulle jag säga många av våra muslimska föräldrar. Min mamma kan faktiskt simma.
Bra.
Men många muslimska barn tror jag... Nu i Sverige, jag vet när jag lärde mig simma genom skolan i fjärde klass. Mm. Så jag hade inte heller den där vattenvanan innan. Kanske därför jag inte heller tycker det är så himla kul.
Nej.
Men nog tror jag att många i förorten inte kan simma. Nu är det ju för sig plikt att lära sig simma i Sverige.
Mm.
Då var det 4, det är ju en sak också man ska dra ner åldrarna. För att man ska lära sig simma, vi bor i ett land liksom. Bara omgärdat av ett hav.
Mm.
Så att... Jag vet inte i vilken ålder man lär sig simma idag. Men...
Nej, men nu är ju simprovet tyvärr framflyttat till sexan.
Va?
Ja, och sen är det nian. Så att det är ju ett jättestort problem. Jag jobbar, alltså, därför när frågan väcktes i mig väldigt mycket. För att i nian så får du inte godkänt i sim, så får du inte godkänt avgångsbetyg i nian. Och det är ett jättestort problem att det är där många fallerar på att få ett avgångsbetyg. Att man inte klarar simningen.
Och varför börjar man i sexan? Det är helt sjukt.
Ja, men jag tror att det är en resursfråga. Så att man, vissa skolor då, det är upp till var. Men i skolplanen så ligger att man testar simkunnigheten i sexan och sen nian.
Och där återigen, så himla orättvist. Då har vi haft våra barn på förskola på Östermalm. Där de tar barnen och simmar när de är 3-4 år.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, och sen så skolor i förorten. Ja, då kör de ett prov i sexan och ett i nian. Det är ju jättekonstigt tycker jag.
Och framförallt vad jobbigt när man går i sexan. Att dels gå till simhallen om man inte kan simma. Eller att göra det här simprovet i sexan och inte klara av det. Det är inte så att man är jättemotiverad till att öva mer då. För man är ganska stor när man går i sexan. Och det är liksom skämmigt att inte klara av saker. Och det blir ju en... Ja, det kan nog man... Så att det är ju jättefördel att simma när man är liten. För då är liksom hindren mindre och man lär sig snabbare.
Men det är som att cykla. Cykla och simma. Ja. Man skulle lära sig när man är liten. Ja. Och åka skidor egentligen om man har råd med det.
Ja.
Det hade ju inte jag med i alla fall. För att kunna komma in i det. Men tillbaka till dig. Är du tacksam och glad för all stöttning du har fått hemifrån?
Ja, gud ja. Alltså jag har en jättenära relation med mina föräldrar idag. Jag tycker att jag gör ju samma sak som de gör. Jag tycker att det är ju en ynnest att få hålla på med idrott. Och att det är kul att involvera sig i mina barns idrottande och att stötta dem. Och jag ser det som ett mål att de ska bara hålla på tills de är 16-18 för att de ska ha goda vanor för livet. Alltså jag känner inte att jag har... Och jag har inte det tänket i mig som person att det ska vara så här elit och att det ska satsas. Utan det är mycket mer må bra, alltså psykisk och fysisk hälsa, att ta hand om sig själv. Och just den här, ja för mig var det jätteviktigt att ha en gemenskap. Man har ju kompisar i skolan men så får man andra kompisar i sport. Och det tror jag är fantastiskt att få uppleva. Och det ser jag nu på min äldsta son som är 10. Han är liksom kompisar på två ställen, det är ju fantastiskt fint.
Men ett OS-guld skulle inte skapa.
Nej, det skulle jag inte tacka nej till.
Är Fred duktig?
Jag vill helst inte liksom ens tänka så. Jag tycker han klarar av mycket grejer. Ibland tycker jag så här, gud vad han inte klarar av. Alltså du vet, ibland är han ju switched on och övar och gör bra teknik och simmar fint. Och ibland är han liksom, simmar typ i cirklar och under vattnet. Så att, alltså lite blandat.
Men i slutändan handlar det om disciplin och hur kroppen växer och hur mycket muskler man genetiskt har och så vidare. Så att det vet man ju inte idag.
Nej, man vet inte. Och jag tycker verkligen så här, skynda långsamt. Nu har mina barn gått på fotboll och sånt. Och jag tycker liksom att vänta så länge som möjligt med att sia om framtiden.
Jag tänker, vi har ju haft stora framgångar i Sverige just inom simsporten. Nu med Sara Sjöström bland annat. Vad beror det på? För att jag tänker så här, du säger själv att du hade en tränare som sa skynda långsamt och man ska inte träna sönder sin kropp och så vidare. Och så tänker jag ju som USA med nästan 350 miljoner människor. Vad är det de gör för fel då jämfört med svenskarna? Är det att de kör på för hårt?
Det är en jätterolig fråga. Jag har ju gått på college i USA så jag har tränat i USA också. Och jag tycker att det är en jätterolig fråga att ta upp. För min liknelse är för att förstå det som gör oss så bra i Sverige på många idrotter. Vi är duktiga på jättemånga idrotter. Vi är liksom superstjärna inom flera områden i sport. Och det är nog det här förhållningssättet att vi har så få individer att jobba med som urvalsantal. Så att vi måste värna om individens väg. Så vi gör väldigt många så här individuella upplägg. Så här, vad behöver just du? Du behöver göra så här, det kommer passa dig. Eller du har en fallenhet för det här, så du får göra på det här sättet. Och i USA så brukar jag säga att man tar ett tjog ägg, kastar dem i väggen och ser vilket som håller. Och det ägget som håller, det blir Michael Phelps. Alltså en superstjärna. Och det tror jag är lite, det är olika filosofier. Men de har ju nummerna så de kan göra så.
Ja, exakt. De är bara 30 gånger fler liksom.
Ja.
30 ägg.
Ja, de kan kasta dem.
Jag förstår. De har liksom inget tålamod heller då.
Nej, men jag tror också för att man ser att det funkar, då fortsätter man göra så. Jag tror inte de har liksom behövt gräva djupare och se, men vad funkar just för det här? Sen har jag varit hos några tränare som är jätteduktiga, som är bra på att se individernas behov. och göra liksom skräddarsydda upplägg. Men de flesta kör liksom det här sättet. Och så tränar man jättehårt och väldigt mycket meter tidig ålder. Och då är det klart några går sönder och inte håller. Men de som håller blir ju jättebra.
Det är Darwins teori. De starkaste överlever. Ja, men det är ju lite så. Det är ändå rätt, tycker jag, fascinerande för att vi har så många individualister i Sverige. Det klingar ju inte med vår jantelag egentligen. Har du tänkt på det?
Ja, det är lite motsägelsefulla.
Ja, ja? Mm. Du ska inte tro att du är bättre än någon. Det är en luttefågel, man ska inte skryta, man får inte säga att man är bäst. Man får helt enkelt inte vara en Zlatan, men Zlatan får ju vara Zlatan. Det är rätt roligt faktiskt, det är därför jag älskar Zlatan. Och ändå har vi stjärnor som dig, som Anja Persson och så vidare. Vi har ju sjukt många. Mm. Och vad tror du att det beror på?
Ja, det blir väl att är man skicklig som tränare och ledare på att se individens behov så kan man liksom stärka dem och göra dem på det sättet. Och sen tror jag att vi har den här jantelagen, men det finns ju ett behov i nästan alla människor att få känna sig värdefulla, bli sedda. Alltså, det är ju både för- och nackdel, tycker jag, om man har barn med så här sociala medier. Man vill inte nära den här individualistiska, egoistiska grejen för mycket. För det är fine att vara individualist, men det är en fin gräns till att bli egoist. Och har man ledare som är duktiga på att skilja på det, tycker jag att då är det jättebra att du kan ha ett individuellt upplägg. Men går det till att tänka att du är, alltså, att det bara handlar om dig, att du är center i universum, då blir det inte bra. För i sport handlar det också väldigt mycket om att vara del av en grupp och gemenskapen, och nästan ingen orkar göra jobbet själv. Så när man står där och har liksom lyckats med något, så har man ju en lista i huvudet på folk man vill tacka för att det är så många som är med på resan och gör det möjligt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
När vann du din första medalj?
Internationell. Internationell. EM i Sevilla, när gick det? 90... Oj, jag är så bra på årtal. Kan det varit... Jag åkte till USA 90... Jag åkte till USA 97. Ja, 97. Tror du sommar 97. 1997. Då vann jag min första. Då kom jag trea, tror jag, på 50 frisim på EM. Det var min första medalj. Och sen då åkte jag till USA, pluggade på college, och sen efter USA så åkte jag till Tyskland med proffs. Och där gick det ganska snabbt framåt, för på college var det lite kom så här, med lite blandat träning och skola och annat. Men när jag kom till Tyskland så var jag en proffs med, och då, apropå den här radioövergången till dålig förlorare, så när jag fick min första OS-medalj och jag var tvåa, vart ju så enormt besviken. Alltså jag grina och låste in mig på toaletten och skulle vägra gå prisdelningen. Så de fick komma och hämta mig och bara, du måste gå till prisdelningen. Och jag ville absolut inte gå upp på pallen och ta emot det där silvret.
Och varför kände du så? Jag tänker ett OS-silver liksom.
Ja, jag var så missnöjd.
Jag hade kunnat gå upp.
Attans att jag inte kände att jag skulle skicka fram dig. Men dels, jag hade en jättestor liksom förväntan på mig själv att jag skulle vinna. Jag hade varit... Liksom, hade haft en jättebra säsong. Jag slagit världsrekord på våren innan och jag var liksom en jättebra form. Så precis innan OS där så vart jag förkyld. Men sen framförallt så var det en tjej som inte hade tävlat så mycket som kom tillbaka och simmade och slog mig. Och jag var bara helt oförberedd på att det skulle kunna hända. Och det är väl lite omdebatterat hennes... vad ska vi säga, fair play status eller inte.
Doping eller?
Ja, så att jag var väldigt arg, ledsen och bara besviken.
Men det förstår jag ju. Mm. Om man är dopad och tar hem guldet. Men kollar man inte upp sånt?
Jo, det kollar man. Och det, hon var ju aldrig dömd så inget sånt. Men det var många, väldigt många frågetecken kring hennes... Hon la av i 5 år, kom tillbaka. Och då vart hon bättre än man någonsin varit. Och det är väldigt ovanligt att vara liksom över 30 och komma tillbaks bättre än någonsin.
Hey, jag har legat i soffan och ätit chips i 5 år och nu vinner jag OS-guld.
Precis, för som du sa när vi pratade innan, att oftast när man är runt 22 i simning så har man sin liksom, peak performance-ålder runt 22-24 år. Och det är väl i de flesta sporter att man är naturligt bäst, allting svarar lättast, systemet är som starkast som är runt 22-24.
Ja, det är inte så mycket skador i kroppen.
Nej, så det är väldigt få personer som kommer liksom efter 30 och blir bättre än någonsin. Då har man... hittat ett jäkligt bra träningsupplägg.
Var det det du mest störde dig på? Att du kände fusket glida förbi?
Ja, jag vill, man vill aldrig så här. Jag vill ju helst. Man vill inte låtsas. Att, eller man vill inte veta om att det finns fusk i ens sport. Och då simning är relativt skonad. Men det är klart att det finns. Och det är ju en jättetråkig upplevelse. För mig var det kanske att jag var ganska ung. Och jag hade förhoppningar om att vinna. Och så bara togs det bort.
Mm. Ja, det låter ju, jag vet ju inte, men det låter ju rätt osannolikt att inte ha tränat på 5 år, komma tillbaka när man är 30 och ta hem ett OS-guld.
Ja.
Alltså det låter som, det is too good to be true.
Ja, liksom. hon hade en fantastisk karriär sen, liksom i sin andra. Hon var liksom en ganska mediok simmare, slutade, kom tillbaka och sen så vann hon OS både 2000 och 2004. Hon hade en jättebra karriär sen. Så att antingen gjorde hon någonting helt galet när hon var yngre, eller så lyckades hon... Och lyckas väldigt bra med sin träning sen.
Ja, för sen var hon ju 4 år senare. Precis, igen. Ja. När hon var 34.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Men hon var liksom äldre. Mycket äldre än snittet. Då, så att...
Det är ju 4 år mellan OS-silverna. Mm. Tar du OS-silver 4 år senare igen?
Nej, då kommer jag 4. Så jag tar 2 OS-silver på mitt första OS. Och sen kommer jag 4 sen. Och sen... Vad kommer jag sen? Sen kommer jag nog... Nej, sen sprack min baddräkt när jag var i Peking 2008. Så då missade jag final. För i semifinalen så... Jag vet inte, vi hade sådana här baddräkter. Ett tag kom det en ny materialgrej. Och då kom det baddräkter med en lång dragkedja i ryggen. Och den gick liksom ner från rumpan upp till nacken. Så kunde man bli väldigt komprimerad och ihoptryckt. Så man kunde se mycket snabbare med de här baddräkterna. Och den hade extremt mycket problem med. Så innan mitt lopp i semifinal så liksom gick dragkedjan upp. Du vet sådana tänderna på dragkedjan så här. Så att den är stängd upp till men tänderna har gap. Så då hade jag en väldigt jobbig upplevelse med det. Och så fick de ihop bajten precis liksom innan jag bara, de höll starten så fick jag hoppa i och simma. Men jag simmade så dåligt så jag gick inte vidare till finalen en gång.
Nej, men då hade, du hade ju ledsnat psykiskt.
Mitt huvud var inte där.
Ja, det förstår jag. Alltså allt med sport, alla bara pratar om prestationer. Jag bara, ja men 70% är ju psyket också.
Ja.
Man får inte glömma det. Psyke. Och hur håller man psyket i form är en bra fråga.
Mm, det här är.
Och sen också tänka med alla journalister och mediedrev och hela den biten också så här. Nu vet inte jag hur mycket, vad man har skrivit om dig genom åren. Men ja, Therese är ur form, Therese kommer inte fixa det här. Therese vinner, Therese. Mm. Det är väldigt mycket, antingen slår man ner det så höjer man upp till skyarna. Mm. Hur har du känt genom åren att media har varit mot dig?
Ja, men rätt okej tror jag. Och kanske självförvållat för jag var ganska ärlig och ganska, ja, vad ska jag säga... Ja, men ärlig och jag har lätt för att visa känslor så jag kan grina och jag kan liksom skratta. Jag är nära till det så att för mig var det nog, media har nog varit okej. Och jag hade ganska tidigt den här förståelsen för att jag ska inte läsa vad som skrivs om mig själv. Jag tror inte att det är bra för min psykiska hälsa. Så jag försökte vara väldigt noga med att inte läsa eller titta vad som skrivs om mig. För att jag tror att den här som du sa innan, att den psykiska hälsan och uthålligheten är så viktig. Och det handlar om att man kanske mer... Alltså inte ur prestationsperspektiv utan mer som person jobba med sig själv, att man kan stå stadigt vad som än händer. Att det kan gå bra eller dåligt men att jag vet att jag har ett liksom, lika stort värde oavsett. Och det tror jag många idrottare behöver jobba bättre med. Det är svårt att alltid vara sin prestation. Eller framförallt är det ohållbart att vara sin prestation. Det är viktigt att få vara en värdefull person oavsett.
Egentligen borde man ju sätta sig ner hos en psykolog 1 till 2 dagar i veckan och bara prata.
Absolut.
Och få någon som bara höjer den och lyfter den. Mm. För att det är som du säger, det är ju en del av sporten så att säga. När du springer in och låser in dig på toaletten när du vinner ett OS-silver. Mm. Vet journalister och alla om det här?
Nej, det tror jag ingen. Det var de i landslaget. Vi hade en massör som var jättefantastisk. Så hon kom och knackade på och försökte få mig att gå till prisutdelningen. Och jag var helt, alltså jag ser ju, nu undviker jag ju gärna att titta på de bilderna, men jag är helt rödgråten och ser förskräckligt på prispallen. För hon får ut mig till slut så att jag går till prispallen. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men jag kommer ihåg att hade inte hon kommit hade jag aldrig gått ut från den här toaletten.
Och hon måste ju ändå ha peppat dig och sagt, det här gick ju bra, Therese, kom ja. Igen nu för din skull. Mm. Dina föräldrar, var de där då?
Ja, min mamma var där. Ja.
Försökte hon få ut dig ur toaletten?
Nej, för när man är så här på tävlingen så är det så himla liksom separerat. Så läktaren där åskådarna är, liksom, de får inte komma ner där vi aktiva är. Så jag träffar inte henne så. Men jag vet att jag hade ju... Ja, det var, hon var nog så här mer... Det var första gången på över 50 år som en kvinnlig simmare tog en OS-medalj. Så hon bara, det här är ett jättestort ögonblick. Hon bara, du måste upp och ta emot den här medaljen. Och det är liksom en, men... jag kände själv att det bara var ett nederlag för att jag inte vann, tyvärr.
Om du tänker idag, i mer vuxen ålder, hur hade du agerat, hur hade du agerat idag?
Oh, jag hoppas att jag hade...
Gjort likadant.
Säkert. Jag har inte lärt mig att jota. Nej, alltså, ja, det är så svårt att säga. För vissa, en del i mig känner fortfarande så här, jag skulle ha agerat på precis samma sätt. Jag skulle fortfarande bli sur och missnöjd och varit liksom... besviken. Sen kan jag säga att jag reagerade så himla starkt, vilket gjorde att jag fick liksom ett stort, alltså ett hål i min karriär efter det här. För de närmaste 2 åren efter det var jag extremt omotiverad. Jag var så sur och så missnöjd så att jag liksom nästan övervägde att sluta simma. Så det var inte så bra för mig som simmare, ska jag säga, att jag reagerade på det sättet. Och där skulle jag kanske haft, jag hade också en tysk tränare som var jättedålig på den psykologiska biten och som inte var något stöd, utan mer efter loppet kom jag ihåg att han sa så här, ja, nu är din chans förbi, nu kommer nästa stjärna, så är det liksom, nu är du scheisse, typ. Inte riktigt så, men i dem på det sättet. Så att jag kände att, det har liksom sumpat min chans. Så jag gick verkligen därifrån och var jätteomotiverad istället för att vara så här, ja, men jag ska försöka bli bättre.
Eller bara, jag fick ett OS-silver.
Ja.
OS.
Ja, det är väl.
Du säger att du nästan gav upp och så vidare. Vem fick dig ändå hålla ihop?
Ja, men då, nej, det var, jag var ingen. Men då åkte jag, fritt fall, flyttade till London och tränade mig själv. Och hade liksom en rolig tid i livet, men inte så bra för min simning. Och då skulle jag ärligt säga att då kunde jag fortfarande åka på simtävlingar och vinna medaljer, fast jag inte började anstränga mig så mycket. För jag hade gjort jobbet innan och jag var liksom, har ju fortfarande en liksom fallenhet för att simma ganska lätt och snabbt.
Och du tjänar pengar på det?
Ja, minimalt. På den tiden var det inte så mycket pengar i simma. Men jag kunde liksom leva på att simma på heltid. Och sen så kom det faktiskt till en punkt som jag kommer ihåg så tydligt, för jag var i England. Och jag gillar mode. Så jag var på en inköpsresa för, liksom ett mode, för en modebutik. Och så ringer en journalist mig och säger så här. Ja, nu har ditt världsrekord precis blivit slaget av Libby Trickett, en australiensisk simmerska. Vad har du för kommentar till det? Och jag kommer ihåg mitt hjärta sjönk. För att har man liksom varit bra och så kommer någon annan och tar över sig. Nu, antingen så slutar jag nu. Eller så försöker jag komma tillbaka. Och då kände jag någonstans att jag hade sån här, en liten glöd kvar för simningen. Och då började jag ta tag i det här. Så jag hade varit bränd av min tränare, hade så svårt att lita på någon som skulle hjälpa mig. Och då tog jag taget liksom själv. Jag bara, nu ska jag leta upp en tränare som kan göra det på ett bra sätt och som kan hjälpa och stötta mig och bygga upp liksom både mentalt och fysiskt igen. Och då reste jag till Australien, kollade efter tränare och reste lite till USA. Men sen så fick jag rekommendation av en svensk tränare som jag hade som ung. Sa så här, jag tror du skulle kunna jobba väldigt bra tillsammans med Johan Wallberg. Han hade då börjat träna lite ungdomar och hade simmat själv tidigare. Men pluggat, utbildat sig och var väldigt liksom, duktig både fysiologiskt och liksom, en vettig person. Så ja, något år senare så började jag och Johan Wallberg jobba ihop då. Och sen, ja, det var en ganska bra match. Så vi jobbade ihop några år och sen.
Och vad lyckades ni åstadkomma?
Ja, men då gick jag från att ha varit knappt i, jag kommer ihåg, jag tror jag missade VM-final. Vad var det? VM Barcelona, kan det ha varit 2005 eller något sånt. Nej, 2003. Ja, men liksom jag hade slösat bort från 2000, OS Sydney 2000 till 2003. Jag slösade bort många år. Så jag missade VM-final. Men sen gick jag till att vinna VM-guld 2007 och 2009. Alltså, så jag gick till liksom och satte världsrekord igen 2009. Så att jag gick ju från att ha varit uträknad, ska man rätt säga, till att bli bäst i världen igen.
Och hur var pressen då?
Ja, men då tror jag att pressen inte var så stor.
Nej, jag tänker pressen.
Jaha, media. Jaha. Ja, men 2011 när jag vann VM-guld 50 frisim, då var det fantastiskt. Och då kände jag också att jag satte så detaljer i mitt lopp som jag tänkte så här, det här var ett underbart. Alltså, när man alltid har man övar på och man, detaljerna man slipar och starten man övar sätter sig och man känner att allting stämmer.
Man flyger fram.
Ja, fantastiskt känsla. Mm.
Jag förstår den utan att förstå den, men jag fattar lite grann. Ja. Har du tjänat pengar under din karriär?
Ja, men lite. Eller jag tjänade ju pengar så jag kunde både försörja mig, ha anställda tränare, ha sista 4 åren i min karriär så bodde vi gjorde liksom ett projekt som vi kallar End the Summer, att vi bodde i Australien vinterhalvåret och i Europa på sommaren. Och när jag slutade så kunde jag ju i alla fall vara mammaledig i ett år och sådär. Men nu jobbar jag och gör andra projekt.
När träffade du din man under resans gång?
Ja, men det var Johan som jag började jobba ihop med där, 2004. Så vi träffades 2003-2004 och vi blev tillsammans några år efter det.
Du menar att ni inte låg på flera år?
Mm.
Var det så?
Ja, vi jobbade ihop bara först. Ja.
Ni jobbade inte nakna?
Nej.
Nej, jag ska vara med baddräkten på. Ja. Nej, men vad roligt.
Ja.
Men det är ändå sjukt att det går några år.
Ja, men vi var väldigt bra vänner först ska jag säga. Och hade nog, alltså ingen av oss hade ju tänkt det från början. Vi hade bägge relationer när vi började jobba ihop på annat håll. Så att det var något som faktiskt växte fram.
Och det är inget konstigt egentligen.
Nej.
Så hänger man med någon dygnet runt och man är lite beroende av varandra, då blir man ju till slut sammansvetsad.
Ja.
Och så börjar man känna att man har liknande intressen och samma humor. Jag menar, vad kan gå fel egentligen?
Ja. Ja, men jag låg väldigt, jag tycker att det finns fortfarande en sån här känsla i mig som att nej, det här är inte okej. För att jag tycker att nu är vi jämngamla, men det finns en otrolig tabu och en obehaglig grej i att vara, just det där som du nämnde, i beroendeställning. Och att vara tillsammans med din tränare är ju inte jätte, liksom, härligt. Nej, ja, men min tyska tränare till exempel, han var ju liksom en äldre man, var ju ofta tillsammans med alla sina adepter. Alltså det finns ju en, man har ju en maktposition på något vis när man är tränare till någon och har ett uppdrag som är, ja, faktiskt. Alltså en hierarkisk... Ja.
Ja, det är klart. Många piloter och de som jobbar på flygplanet, flygvärdinnar. Så det är ju vanligt att det sker, så att säga.
Och det är ju kanske mer ett intresse psykologiskt. Alltså man kan titta så här. Vi blir ju intresserade av det vi spenderar tid med. Och är man tillsammans med någon oftare så börjar man gilla den personen mer. Och det är precis som med sport. Om du skulle vara oftare i simhallen, lära mer, skulle du gilla det.
Ja, men du gillade, ja, så är det ju. Men du gillade ju inte tysken å andra sidan.
Nej, det är så. Sant. Nej. Jo, kort tag, men sen gick det över.
Ich hasse er. Nej, jag ska bara hata på tyska. Ja. Nej, hur säger man inte hasse? Ja, något sånt där. Jag har bara läst tyska 7 år, det behöver jag inte prata högt om. Anyway, så du och Johan, ni har 2 söner ihop. Mm. Och hur känns det idag då, när ni har klivit ur era roller?
Ja, men jag tycker det var ju såklart för mig var det den största grejen att komma över. För när jag slutade simma så kunde han fortsätta jobba med det som vi gjort tillsammans. Och det som var min liksom livslängsta passion. Så det kände jag så här, inte att jag var avundsjuk, men lite så här, va? Du får fortsätta göra det här som jag tycker är så roligt.
Vi ska sluta ihop.
Ja, precis. Ja. Och han får fortsätta göra det.
Men då fick ju du också barn.
Mm, då fick jag barn. Så då får man en annan tydlig roll och man blir behövd. Och så liksom, man är ju väldigt upptagen med det, vilket är absolut trumfar allt jag gjort innan. Men just den här farvälet till simningen och vår relation, alltså som liksom arbets... Det där försvinner ju.
Men gick inte du tillbaka till simningen efter första barnet?
Jo, då försökte jag komma tillbaka ett tag. Och sen när jag slutade andra gången, då fick jag barn.
Jag menar, det är ändå fascinerande, för ni reser och hänger ihop i 2 tråd när det blir ihop. När, var och hur tänker du, men gud, jag är ju kär i dig? För den känslan måste ju någonstans bara kommit, som gåvan från ovan.
Ja, kanske. Jo, men jag tror att för mig kom det nog tidigare än för honom. Och jag tänkte så här, oj, det här kan kanske vara... Och vi hade simmat ihop liksom, 1996 när jag simmade mitt första OS i Atlanta. Då var Johan också i landslaget. Och vi var inte vänner, men vi typ umgicks lite och tänkte så här, ah, men han ser ganska okej ut. Så sen när vi började jobba ihop så hade vi så här, helt neutral. Men sen så började det här liksom komma tillbaka. Så jag hade ju ändå en bra bild av honom. Och så märkte jag att han är ju jätteintressant att prata med och väldigt klok, snäll, empatisk och... Bra. Så
var det du som tog första steget?
Ja, det var det såklart. Ja.
Ja. Ja. Kan man ta OS silver och VM-guld så kan jag tänka mig att man tar för sig. Jag vill alla medaljer. Men vad var då? Hej, jag är kär i dig, Johan.
Nej, jag tror vi faktiskt. Vi var på vi var på Island och jag bjöd ut honom och några andra. Vi var flera simmare och sen några liksom som jobbade med den här tävlingen, simtävling på Island. Så då gick vi på Hummerhuset och sen gick vi, så vi hade en utekväll.
Ja, det var skönt, då var man ju lite packad. Precis. Då kan man gömma sig bakom
det. Kan man säga att...
Jag är så kär. Ja, men där sa du lite. Ja, där hände. Ja. Det var mysigt. Mm. Och sen hur är mammalivet idag då? Kan du titta på, har du någon kontakt med Sara Sjöström?
Ja, absolut. Så Johan gick ju från att coacha mig till att coacha henne. Och nu har han fortfarande ansvar för det här. De har ett elitcenter i Stockholm där många som är landslaget kan träna. Så där är han ansvarig för deras forskning, utveckling och tester. Och så han är ju i allra högsta grad involverad. Och jag och barnen brukar åka med ibland på Saras träningsläge. Alltså vi är liksom blir som en hangaround där. Så att, ja, självklart så träffas vi.
Hon är så skön också tycker jag, Sara. Jag har träffat henne några gånger. Men hon är ju... Nej, det är bara framåt som gäller.
Ja, det är jättebra. Hon är väldigt självklar. Vi är väldigt olika i våra personligheter. För jag har mycket mer tvivel och ifrågasättande och tänker alltid så här, det är inte bra nog. Och hon har gåvan att tänka så här, det är bra nog. Jag är grym.
Ja.
Vilket är liksom, ja men...
Kvinnlig Zlatan.
Precis.
Om man, jag är bäst.
Ja, så det är skönt om man kan ha det att tänka och säga att min kompis, men vi ska tänka mer som en kille. För att det finns någonting så här väldigt kvinnligt, eller liksom tjejigt i att man ifrågasätter sin duglighet och kanske sin kapacitet mycket.
Du åker inte runt och föreläser?
Jo, det gör jag.
Jag tänker, det på tal om att använda det där av att så här, det måste rinna av en som vatten på en gås.
Mm.
Jag kan också vara så där på tal om, det är ju skillnad på självkänsla och självförtroende. Mm. Och folk måste lära sig se skillnader, för det är inte alla som vet om det.
Mm.
Självkänslan är att man gillar den man är och man är trygg i sig själv och så vidare. Självförtroendet handlar ju om att så här, ifrågasätta om man är bra nog, som till exempel inom en sport.
Mm.
Att man också ska försöka höja den.
Mm.
För att även om man har bra självkänsla behöver det inte betyda att man har bra självförtroende. Och tvärtom.
Ja.
Jag brukar ibland bli lite fascinerad av att de som har superbra självförtroende har superdålig självkänsla. Mm. Eller hur? Det hänger inte
alltid ihop. Nej, det är verkligen inte synonymt. Det är inte så att du får en och den andra. Utan det är oftast kanske ett hål i den andra sidan som man kompenserar ännu mer på den andra.
Ja. Jag kan nästan känna ibland att de som haft det riktigt tufft i barndomen.
Mm.
Jag har kanske haft det lite för enkelt då. Det har varit för mycket nybakat pitabröd. Men i alla fall, de som har haft det för enkelt, eller för svårt, förlåt. De som har haft det för svårt. Det är på något sätt som att allt rinner av dem som en gås när de blir äldre. Bara, men jag klarar det här. Det kan ju inte bli värre än vad jag hade det som barn.
Mm.
Så då blir de som en bulldozer när de blir stora.
Mm.
Och sen stänger de av den där självkänsla-apparaten.
Mm.
Och fokuserar bara på att bli bäst på någonting. Och de klarar det väldigt bra.
Mm.
Och sen kanske de blir äldre i de trasiga inombords. Men det är en annan sak. Men det sjuka är ju hur duktig, vilket självförtroende de får.
Mm.
Så ibland så tänker jag så här. Det kanske borde ha skavt mer när man växte upp. För då kanske man hade blivit bättre på någonting när man blev äldre. Förstår du vad
jag förstår, men en kittlande tanke som jag tänker så här, farligt att gå den vägen, för jag tror man har andra är med sig. Men jag tror framförallt att den här, alltså att ha perspektiv på saker är så otroligt värdefullt. Så om du inte är helt, alltså har du växt upp med liksom, ja men på en räkmacka och inte har någonting att jämföra med, att det kan vara tufft, att du måste kämpa och att det kommer ta tid, då kommer liksom kanske inte lyckas med så många worthwhile grejer, förstår du vad jag menar? Alltså saker som kommer kräva en insats och tid. Men har du istället lärt dig att du måste kämpa, att saker och ting är jobbiga ibland, att det är okej och att allt är förändligt och att man fortsätter, då tror jag att det är lättare att gå vidare och vara liksom.
Jag skulle säga att alla behöver en coach, verkligen.
Ja, absolut.
Alla behöver ju en vägledare och en vägvisare och allt vad det är.
Mm.
Och ibland kanske du inte får det av dina föräldrar.
Nej.
Mina föräldrar var väldigt såhär, ja allt du gör är jättebra. Man bara, eller inte. Jag såhär, hur kan allt vara jättebra?
Men fint för din självkänsla kanske. Att
jag
är alltid okej och jag är värdefull som jag är. Jag
100%.
Behöver inte liksom...
Jag har ju självkänsla.
Mm.
Och jag gillar ju trygghet och det ska vara jordnära och det ska vara bra energier och så vidare. Så absolut. Men ibland för självförtroendet, jag bara, Nej, men jag är ju bra, eller är jag kanske inte så bra? Inte vet jag. För allt jag gör är ändå bra, mamma. Nej. Eller inte.
Du ska inte tänka på det, du får bara stoppa din tanketåg där och säga nej. Ja, ja. För du gör ju alltid ditt bästa. Det är väl det som är grejen, att när du gör saker så anstränger du dig till ditt bästa och gör det.
När jag går in i något som jag tycker är kul, jag är en ADD-person så jag gillar ju bara det som jag... Det jag tycker är kul, där ger jag hjärnet. Men det jag inte tycker är kul, då får jag inte...
Nej, då är du inte där.
Inspiration, nej. Då är jag inte där i huvudet. Tänker de här två åren, kan du sitta och älta det i huvudet idag och tänka, tänk om jag bara hade haft en mental coach, eller tänk om, frågetecken.
Nej, nej, det gör jag inte. Jag är faktiskt otroligt tacksam över mina upplevelser. Både liksom, kanske mest över de här jobbigaste. Jag är rätt så säker på att hade jag vunnit de här liksom medaljerna i Sydney, ett av de silverna hade varit guld, så kanske jag hade slutat efter det. För att för mig så var det på den tiden så här, ja, det var målet att bli liksom bäst och sen var det fine. Och att få göra resan igen, att liksom få vara uträknad och vara jävligt dålig om jag ska vara ärlig, och sen försöka komma tillbaka. Den resan var ju den roligaste jag gjort i mitt liv.
Och det var ju med Johan. Så jag förstår kanske att den var därför. Jättekul.
Jättekul. Nej, men den var jättevärdefull. Så att jag skulle säga att de sakerna, de här svåraste grejerna som man egentligen där och då vill ta bort, de vill jag man efterhand gärna ha fått uppleva.
Är du lika kär idag? Du bara, nej, jag är förbannad.
Ja. Fråga mig en morgon när det är stressmorgon. Vem ska lämna? Vem ska hämta mig? Ja, nej, men det här är ju någonting som man får jobba på också. Som i alla, alltså relationer är ju ett dagligt arbete. Man måste show up, måste göra saker tillsammans. Man får vara bra på att kommunicera framförallt. Och vi hade fördelen att vi hade jobbat ihop, så då var vi jättebra på att kommunicera. Sen när man får familj så tänker man så här, nu ska det här gå av sig självt, men det gör det inte. Man får fortsätta kommunicera och jobba på det. Och göra saker tillsammans framförallt som är roliga.
Ja, och jag menar, fråga mig, hallå, jag har haft 3 små barn. Man vill ju slå ihjäl någon varenda dag, känns det. Alltså, inte barnen, men mannen. Jag vill bara liksom vara tydlig med vad jag vill.
Ja.
Nej, men det var ju vissa dagar. Och många när jag var höggravid och hade små barn. Och man hade sömlösa nätter. Och det var asjobbigt. Och så kom det en kommentar i luften. Man ville bara, skämtar du med mig? Alltså, knivlådan.
Ja.
Nej, men det är klart, det är upp och ner och det är slitet med småbarn såklart.
Ja.
Men jag tror du nailade det när du sa kommunikation.
Mm.
För det är ju vad det handlar om också.
Ja.
Och att man respekterar varandra och sådär.
Mm.
Men hur länge har ni varit ihop nu då? Det är
15-16 år. Mm. Länge. Väldigt länge. Mm. Så länge som man inte räknar längre, skulle jag säga, nästan. Mm. Nej, men vi har framåt länge. Mm.
Inga fler barn, nej, du känner att...
Peppa, alltså om ett mirakel händer så gärna, men jag börjar ju sent med barn, tyvärr, på grund av min karriär.
Vadå, Naomi Campbell? Hon var 50 nu, fick ju barn.
Oj, ja, men
när är du född?
77. Ja, ett år eller nej, eller hur?
Visst, ja. Nej, jag är bara barnet.
Du var barnet, ja.
I sinnet. Du skulle vilja ha en tjej, känner jag.
Ja, det skulle väl alla, om man är tjej själv. Eller förlåt, låter ju hemskt. Men jag är jätteglad. Men jag tänker med att jag var så chockad första gången jag fick en son. För jag bara, men gud, jag är en tjej, hur kan jag föda en kille? Det kändes som liksom någonting helt främmande. Att man inte kan...
3 syrror.
Ja, precis, 3 syrror. Så. Men ja, nej, livet är ändå fantastiskt. Jag känner mig välsignad med 2 barn.
Du vet vad, du behöver inte försvara dig. För jag kan tala om för dig att när jag fick min första son, jag har ju bara velat ha döttrar. Visa 7 döttrar. Jag vet att döttrar man kvar sen när de gifter sig och de är nära familjen och sådär. Så kan folk säga precis vad de vill och man kan säga, ja, men min son är jättenära mig. Absolut. Jag vill ändå bara ha döttrar.
Mm.
Får min första son och klart jag älskar min son mer än allt annat. Och så ligger jag och så tänker jag, barn nummer 2, flicka. Jag vill inte ha fler söner, flicka. Ja, sen ligger jag där och sen gör ett ultraljud. De bara, jo, det blir en son, det är ju grattis. Och jag bara kände tårarna så här liksom. Trillade ner för kinden. Jag mådde psykiskt och fysiskt dåligt. Nej. Jag bara, skämtar du med mig? Jag vill inte ha en son till. Ja, och sen försökte jag en 3 gången så fick jag ju en dotter.
Oh,
och det är klart man älskar sina barn lika mycket. Ja. Men jag vidhåller fortfarande att döttrarna har du kvar på ett helt annat sätt liksom.
Ja,
om alla får leva och allt, och det är inga sjukdomar och så vidare, peppa liksom.
Ja.
Men Det är klart, så att jag förstår. Ja. Du behöver inte förklara så här, man får inte tycka och tänka. Jo, det får man. För att vissa vill bara ha söner, andra vill bara ha döttrar. Ja. Och i muslimska världen ska vi veta, vill ju alla ha söner. För de tar hand om familjen. Ja. Alltså att alla talar väl utifrån ett så här egoistiskt perspektiv, obviously. Mm. Så att det där behöver man inte skämmas för. Mm. Och nu har du skrivit två barnböcker. Aisa. Vad är det för namn?
Ja, men jag hittade på det. Sen skulle jag lagt in ett H, säger det här, eller hur? Aisha.
Aisha.
Ja, men man får säga hur man vill. En del säger faktiskt Aisha om det här ändå, men Aisha i simhallen.
Eller,
Och det handlar om en tjej som vill lära sig simma. Så det är liksom en fiktiv berättelse, men i permen längst bak så är det övningar som man kan göra tillsammans med sitt barn för att lära sig simma. Och så skrev jag en bok till som heter Aisha och Lillebror simmar, som är där övningar i permen. Det är också liksom en berättelse. När hon övar lite och när lillebror badar för sången. Och sen så finns det övningar i permen för både hur man badar med sitt lilla barn, kanske i badkaret hemma, och gör dem vattentrygga och vana. Och sen hur man då kan, liksom, vilka tips och tricks man kan ge sitt lite äldre barn.
Så egentligen borde jag läsa boken?
Du borde läsa den, ja. Ja. Det hade varit underbart.
Vad var det? Vad skulle jag ha, sa du?
Ja, du ska ha fener.
Fener,
ja, fener. Du kommer ta fram lättare och flyta liksom, och ha lite styrfart. Men apropå det här, nu ska jag lägga in en helt annan tanke. Men du pratar om psykologisk liksom, trygghet. Och när jag fick söner, och som man själv är tjej, så har jag svårt att relatera till uppväxten. Och då läste jag en jätterolig studie på vad det är skillnad på tjejer och killar. Och det är när man är liten och växer upp som tjej, så får man oftast bara höra positiva saker runt omkring en. Man får höra att man är söt, att man är duktig, liksom att man är bra. Och som du fick, så här, som du säger, att ja, men du är bra på allting. Och liksom allting är perfekt. Och som kille, när man växer upp, så är det en annan jargong. Så killar sinsemellan kan vara lite så här, ja, men du är en, liksom, du är knäpp, eller du är bla bla. De får höra massa olika saker om sig själva, inte bara positiva saker då. Så de lär sig att allt alla andra säger om mig inte är sant. Fast en tjejer när man växer upp oftast liksom bara bra saker som sägs. Och då tror man att allt som alla andra säger om mig själv är sant. Vilket jag tror bidrar jättemycket till tjejers liksom förmåga att inte hela tiden känna att de duger. För man litar för mycket på vad andra säger om en.
Istället. Otroligt. Ja. Den har jag aldrig hört.
Nej, jag gillar den jättemycket. För det ger en ganska mycket förståelse för hur vi liksom tidigt fostras i det här. Och man märker det att det är mycket lättare att säga till en liten flicka med att åh, det är söt, det är så fin. Och så kanske man inte gör på samma sätt till killar. För att killar sinsemellan har en sån jargong att de bråkar, busar och säger lite grejer till varandra.
Ser planen ut framöver då?
Ja, men jag föreläser lite om motivation och sen även om liksom prestation och olika drivkrafter. Så det jag gör lite under hösten. Jag skriver på en till barnbok, fast kanske mer riktad mot lite äldre barn. Jag skriver om det där mina barn är själva. Men jag skriver om att
Mohammed, 12 år.
Precis, och börja tävla. Alltså första introduktionen till hur det är att tävla och vad det som är liksom. Om jag har lite olika exempel på bra tränare och kanske mindre bra tränare, så att man kan förstå att det kan skilja sig.
Att man skriver på ett enkelt sätt.
Så ja, att det, så att barnen kan läsa själva. Så där, förhoppningsvis.
Har det gått bra med böckerna?
Ja, det har faktiskt gått jättebra. Aisa i simhallen har, ja men gud. Ja, men den har, vi har tryckt den flera gånger. Det är jätte, ja, hos Bonnie Carlsen. Det har varit jättekul.
De är duktiga, men det är du som har skrivit.
Ja, men det har varit jätteroligt. Det är ju inget sådär som jag ser som ett jobb. Mer som en passion och som någonting som är väldigt kul att få sprida. Jag tyckte själv när jag fick barn att det saknades en bra bok om att gå och bada med sitt barn.
Du jobbar ju en del ideellt också med att få barn att komma till simhallen.
Ja.
Tar det mycket tid?
Blandat. Nu har vi haft lite paus. Men jag har haft lite olika projekt med kommunen och med regeringen så där, för att få folk att dels väcka frågan att det är ju viktigt att gå och simma. Att det är en livskunskap som räddar liv och att det är ingenting som, alltså man måste öva på det. Man måste vara i elementet vatten för att lära sig. Men jag tycker att det är roligt framförallt. Jag tycker inte att det är, ja, men jag tycker att det är en viktig fråga som jag tycker är rolig att driva.
Det förstår jag. Tack för att du kom hit, Therese.
Tack för att vi kom.
Ja, men självklart. Det är så trevligt att ha dig här.
Vad kul.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.